Hjärtligt välkomna till FFG-podden. Jag heter Kristoffer Helle och idag så har jag med mig
Jakob Appell.
Och vi ska avrunda buden i vår serie om lilla katekesen. Och är det så att man vill bidraga till den här poddens fortsatta verksamhet, hur gör man då, Jakob?
På ett enkelt sätt, en swish till FFG och märker den med FFG podcast. Och numret, det kan du vid det här laget.
123-100-8457. Och det kommer finnas i avsnittsbeskrivningen också, numret. Så att ni kan ta det därifrån också. Men Jakob, nu har vi kommit fram till de två sista buden. Och vi har bakat ihop dem lite. Vi kommer till det sen. Till varför vi har gjort det. Men vi börjar med att på sedvanligt sätt att läsa upp buden. Och så läser jag buden, så läser du förklaringen. Och nionde budet är: du ska inte ha begärelse till din nästas hus. Vad säger Martin Luther om det?
Ja, i den version jag har är ur Svenska psalmboken: vi ska frukta och älska Gud så att vi inte med list eftersträvar vår nästas arv eller hus, eller under sken av lag och rätt tillägnar oss det, utan hjälper honom att få behålla det som är hans.
Och sen har vi då tionde budet: du ska inte ha begärelse till din nästas hustru, ej heller till hans tjänare eller hans tjänarinna, ej heller till något som tillhör din nästa. Vad säger Martin Luther om det här?
Vi ska frukta och älska Gud så att vi inte ifrån vår nästa drar, mutar eller lockar hans hustru eller tjänstefolk, utan förmanar och uppmanar dem att bli kvar och troget göra vad deras plikt fordrar.
Vi har ju valt att sammanfatta, köra de här buden 9 och 10 samtidigt. Och man kan göra en kort sammanfattning att det är begären som är fokus här.
Och ja, precis.
Vilka begär är det som är i fokus här?
Det är två bud i katekesen. Men i bibeltexten så hänger ju de här naturligtvis samman. Man kan läsa det här i andra Moseboken 20 respektive femte Moseboken kapitel 5. Och då är det de orden: du ska inte ha begär, som sedan exemplifieras med hustru, hus, tjänstefolk, åker, oxra och lite mer faktiskt än vad som står i katekesens utgåva. Så det som förenar de här två buden, det är det ordet: du ska inte ha begär. Och det är ju så att säga ett bud, men sen så ges det exempel på vad vi inte ska begära. Och vad det är vi då som vi inte ska begära? Ja, det är för det första det som Gud då inte har gett oss. Utan där Gud har, det som han har gett oss, det ska vi vara förnöjda med och hålla oss till. Och inte gå över den gränsen. Men man kan ändå kategorisera de här exemplen i tre kategorier som jag tror hänger samman med själva skapelsebefallningen. Gud gav Adam och Eva tre befallningar. Han sa: var fruktsamma och föröka er. Lägg jorden under er. Råd över djuren. Att här ligger det tre starka uppmaningar och till och med drivkrafter, skulle vi kunna säga, som har att göra med ett äktenskap, familjebildning, den sexuella drivkraften. Det har Gud gett. Det är helt i sin ordning. Den andra kategorin: lägg jorden under er. Här ger Gud en uppmaning, till och med en drivkraft till att lägga jorden under sig, att söka efter position, inflytande, makt. Och så den tredje kategorin: att råda över djuren, att söka att förmera, det här med boskapsskötsel och ägande, att ta hand om ägande. Och det är helt i sin ordning, här finns en drivkraft till att äga som Gud har gett. Men det är när vi går över gränsen, när det här begäret blir överhettat så att säga, som vi får begärelse till den hustru som inte är vår. Eller till den familjebildning som Gud inte har gett. eller på motsvarande sätt, när vi blir maktmissbrukare, vi går utöver vad vi har fått på vår lott att lägga under oss. Och på det tredje sättet då, den tredje kategorin, att äga, när det går överstyr och går över i girighet och ett habegär, när det blir på ett överhettat sätt inkrökt i oss själva. Och det är det som då nionde budet skyddar oss ifrån, att gå över den gränsen.
Och det här som du pratar om nu, det är ju väldigt tidlöst.
Utan tvekan. Ofta så kan man säga så här att de här tre kategorierna kan kallas för har med sex att göra, har med makt att göra, har med pengar att göra. Det är sådana här ärkesynder som ofta hamnar under de här tre kategorierna. Vi kan ju bara tänka på genom historien hur mycket synd som har begåtts inom dessa tre områden. Och ofta så kan man nog säga så här att varje människa sliter på ett särskilt sätt med någon av de här tre. Man kan förstås vara flera områden som man frestas extra mycket utav. Men de här tre, där ligger det nära till hands för oss alla. Vi kan ta ett bibliskt exempel på det här. Kung David, han hade begärt till sin nästas hustru. Men så också använde han sin position och sin makt som kung till ett maktmissbruk. Han använde den positionen han hade för att kunna göra vad han ville då med denna kvinna han hade begärt sig till. När sedan profeten Natan kommer till honom och tillrättavisar honom, så använder han bilden av den rike mannen som tar den fattiga mannens enda lamm. Den girige som tar ifrån sin nästa, begär till sin nästas ägodelar.
Men för ofta när folk läser det här så står det om oxar, som du nämnde innan, och allting. Och då tycker nästan folk att det är lite svårrelaterat. Det handlar ju om oxar och om mark och så. Medans om man går på djupet, är det inte så att man ser att det här gäller mig, oss idag?
Ja, om man tänker så här att det som i bibeltexten handlar om djur, boskap, så skulle man kunna tänka att det här handlar om ägodelar i allmänhet. För forntidens människor så var ju förstås djur och boskap det värdefullaste man hade. Och på samma sätt hus och åker, land. Det var så man fick inflytande, landlord. Man kunde lägga land under sig och så tjänade som knöts till det landområde man hade. Här kan vi tala om alla typer utav maktbegär, positionsbegär som vi kan sätta fingret på idag. Och nästas hustru. Om man vidgar det till alla sexuella begär som går över styr, så har vi ju genast något som angår oss alla.
Mm. Och någonting som kännetecknar det här nionde budet som nämns i katekesen, det är girighet och avundsjuka. Vad har du att säga om de två?
Ja, man kan säga att det nionde och tionde budet korrelerar till det första budet. Du ska inte ha några andra gudar. När Gud inte får vara det högsta goda, vår Herre, vår Gud, då kommer vi att söka substitut, det som ska ersätta Gud. För varje människa behöver sin Gud, det som man av hjärtat förtröstar på, tar sin tillflykt till och hänger sig åt. Och bland de viktigaste eller vanligaste som Jesus själv tar upp: du kan inte tjäna både Gud och mamma. Tjänar du inte Gud så tjänar du något annat. Till exempel mamma, som är en vanlig. Och när jag sätter mitt hopp till att pengar ska ge mig det som bara Gud kan ge, så kommer jag också dyrka det på ett sätt som slutar i girighet. vi ska komma ihåg det, att en av orsakerna till girighet är att mer vill alltid ha mer. Jag nöjer mig inte med det jag har, utan jag tänker hela tiden att jag måste ha mer. Och en av orsakerna till att jag vill ha mer, det är också att jag är så rädd för att bli av med det jag har. Så drivs jag in i en negativ spiral där jag till slut förlorar mig. Det är som någon sa, att den girige, eller den det är så olyckligt när man går ifrån att bara tänka på sig själv till att till slut inte ens tänka på sig själv, utan bara tänka på pengar. Det vill säga att man inte ens är intresserad av sitt eget, utan hur bara pengarna. Det finns en sån spiral där man förlorar sig själv i det hela.
Men jag tänker på att det finns ju ett uttryck som säger att gräset är alltid grönare på andra sidan. Och det är ju lätt för människan att titta på vad någon annan har och få begärelse till det och säga, titta vad han har, det har inte jag. Men om man vänder på det, så tänker man inte på den här förnöjdsamheten som kan finnas också. Att titta på vad jag verkligen har. Förnöjdsamheten glöms ofta bort i det här.
Ja. Det är intressant att en av de viktigaste texterna om girighet och habegär, första Timoteusbrevet kapitel 6. Där säger Paulus här, Guds fruktan i förening med ett förnöjsamt sinne är verkligen en stor vinning. Det vill säga, när Guds fruktan, det vill säga vad Gud tänker och vad Gud ger, är prio ett för mig. Och jag där finner min förnöjsamhet, min vila, mitt allt. Herren är min herde, mig ska inget fattas. Jag har tillräckligt. Vårt hjärta blir förnöjt här. Då släpper jag också något av attraktionen och lusten till det jag inte har. Om vi tänker på syndafallet, Eva. När ormen hade lurat henne till att tappa, eller ska jag säga så här. När ormen fick henne bort ifrån sin naturliga gudsfruktan. Har Gud verkligen sagt? Och så sänks liksom hennes fokus från det Gud sagt till vad djävulen säger. Då har gudsfruktan tagits ifrån henne. Och nästa steg, han började tala om att Gud vet att ni kommer att få allt detta underbara här. Om ni äter. Det vill säga, djävulen sår in en misströstan. Eva kanske tappar något av förtroendet för Gud. Tilliten till honom. Och då händer det att begäret, det onda begäret, väcks. Hon såg frukten och den var god. Och där ser hon. Så att urskadan är först en förlorad gudsfruktan. En förlorad förtröstan. Och då helt plötsligt så verkar allt så aptitligt. Tänk. Eva, hon hade hela lustgården, fick äta från alla träden, vad saknades. Men någonstans här så är det förbjudna som väcks till liv som det är särskilt attraktiva. Och då ska vi komma ihåg det att felet är inte bara att hon har begär till det förbjudna, det som Gud inte ger, utan att hon har tappat själva gudsfruktan, själva förtröstan på Gud. Och när vår bekännelse, den augsburgska bekännelsen, talar om arvsynden, så beskrivs den just i dessa tre kategorier. Vi föds utan fruktan för Gud, utan förtröstan på Gud och med en ond begärelse. Eva tappar gudsfruktan, tappar tilltron till Gud och har nu helt plötsligt en begärelse efter det onda. Det vill säga det som Gud inte gett.
Mm. Och arvsynden, det är ju någonting som mer tas upp i tionde budet. Så vi pratar lite om arvsynden. Vad innebär det för någonting?
Ja, men som jag sa här i den augsburgska bekännelsen artikel 2, så kännetecknas arvsynden av dessa tre. Utan gudsfruktan, utan förtröstan på Gud och med en ond begärelse. Då är också vägen tillbaka i Guds och den heliga andes verk för att föra oss tillbaka till Gud. Så är det ju att i först och främst få fatt på gudsfruktan igen. Detta att söka det som Gud ser. Har sagt mer än en. Vi ska lägga märke till att när Luther talar om detta budet, så säger han att det här budet, det här riktar sig inte i första hand till så här riktigt, han säger så här, till onda skojare, utan till de allra frommaste. Han skriver, det riktar sig till människor som vill bli hyllade och kallade hederliga och pålitliga, eftersom de inte har brutit mot de övriga buden. Det vill säga, om man tänker att man skulle kunna hålla de andra buden hyfsat väl i en yttre bemärkelse, så kommer ju det här budet in och sätter fingret på begären och kanske i dess djupaste bemärkelse vad som fattas hos mig. Så att när det här budet kommer in, så kommer den att säga att det här är vad Gud ser. Människor, vad de ser, det är en sak. Men vad Gud ser, det är det viktigaste. Så det här budet liksom driver oss till en gudsfruktan. Vad ser Gud? Han ser till och med begären. Och när jag börjar att lägga märke till det här, då kan jag också märka det här, att det här är ett uttryck. Alltså, jag begär det här är ett uttryck för att jag inte förtröstar på Gud, utan jag hoppas väldigt mycket på pengar eller på makt eller på vad det nu kan vara. Och så lägger jag märke till hur skevt begäret är, hur mycket utav inre synder som jag lider utav. Lägg märke till hur Jesus i bergspredikan, han skärper lag, alltså säger han, ni har hört att det är sagt, och så citerar han buden. Men så kan han tränga in i det här och säga, du ska inte begå äktenskapsbrott. Jag säger att den som ser på en kvinna med begär, med ett överhettat begär, har redan begått synd mot Guds lag och Guds vilja. Eller vi kan ta när Jesus talar om orent och rent, så säger han att det inte är det yttre egentligen som är det viktiga här, men det som gör en människa orent, det är det som kommer från hjärtat. Och då räknar han upp vad som kommer därifrån, det är de onda tankarna, sexuell omoral, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, orger, avund, hädelse, högmod, dårskap. Allt detta kommer inifrån och gör människan orent. Där har du nionde, tionde budet i sina olika fula ansikten. Så att när Guds ande och Guds lag samverkar, kommer den att peka på vad som rör sig i hjärtat. Det som sker under ytan. Luther varnar ju för det här att vi gör saker under sken av lag och rätt. Vi bryr oss bara om vad människor ser och bedömer, och på det viset godkänner oss själva. Men Guds fruktan handlar ju mer än något annat, att tänka på vad Gud ser. Då kommer vi inte undan. Även om vi under sken av lag och rätt är klanderfria, så ser ändå Gud begären. Och därför så arvsynsläran i en evangelisk luthersk tro sätter mer än annat fingret på dessa synden under synden. Alltså det som inte kanske märks för andra, men ofta heller inte för oss själva. Det här är väldigt svårgreppbara synder och begär. Men lika fullt är de viktiga. För här är det också lätt att man lurar sig själv. Och därför så, det kan ju låta lite pessimistiskt och lite hårt och sätta fingret på det här under ytan. Men det är en viktig sak i luthersk teologi. Faktiskt.
Du nämner innan det här, alltså att arvsynden. Men när man blir förlåten arvsynden, alltså förlåtelsen finns där, men skadan finns kvar även hos, för det här är ju som du säger ett bud för de fromma.
Och, precis.
Men skadan finns fortfarande kvar, arvsynden finns fortfarande där, den gamla människan som ligger och gnager på den nya människan.
Ja. Om jag får citera här Martin Luther, det allra sista orden han säger i stora katekesen om det, så säger han, Gud vill framförallt att våra hjärtan ska vara rena, även om vi inte kan uppnå det helt under våra jordeliv. Inför detta och de andra buden framstår vi därför som ständigt skyldiga och förstår hur mycket vår fromhet är värd inför Gud. Det vill säga, när det här budet får stirra på oss, låt oss säga, vara så genomträngande som det är, så kommer varje människa att stå skyldig inför Gud tomhänt, tillstoppad på munnen, munnen tillstoppad, och behöva söka sin rättfärdighet i Kristus utanför sig själv. Så det här budet faktiskt också skyddar oss från att söka vår egen rättfärdighet i oss själva.
Arvsynden är ju där och vill söka sin egen rättfärdighet.
Precis. Det är ju en av syndens skador, det här att när vi väl har syndat likt Adam, så försöker vi att rättfärdiga oss själva, gömma oss och skylla på andra och så vidare. Om du tänker på Paulus omvändelse, så kan han säga i Filipperbrevet 3 exempelvis: han var oklandlig enligt den rättfärdighet som finns genom lagen. Det vill säga, människor kunde se på honom och säga att han är oklandlig, vi hittar inga fel där. Men så säger han i Romarbrevet 7, när han då talar om vad som har hänt honom. Jag säger så här från vers 7: är lagen synd? Verkligen inte. Men det var först genom lagen som jag lärde känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt: du ska inte ha begär. Lägg märke till, det är precis det här budet vi talar om nu. Bud nummer 9 och 10 som sammanfattas i det här budordet: du ska inte ha begär. Det väcker något hos Paulus, den oklandlige, rättfärdige man. När det budet stirrar på honom, han säger så här: det väckte alla slags begär. Och det var inte det att de inte fanns där innan, men när budet pekar på dem, så lägger jag märke till: oj, de är ju faktiskt där. Tidigare när jag bara fokuserade på den rättfärdighet som finns genom lagen, under sken av lag och rätt, då levde jag så att säga i min egen rättfärdighet. Han fortsätter då att men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär i mig. Utan lag är synden död. En gång levde jag utan lag, det vill säga när jag var oklandlig enligt lagen. Men när budordet kom in fick synden liv och jag dog. Här dör den självrättfärdiga människan. Du ska inte ha begär, här dör jag. Och då visade det sig att budordet som skulle föra till liv ledde till död. Synden grep tillfället och bedrog mig genom budordet och dödade mig genom det. Vad är det som dödas här? Jo, det är den egna rättfärdigheten. Jag står där till slut, anklagad, avslöjad, tomhänt. Och sen kommer ju dessa underbara avsnitt i Romarbrevet där han talar om rättfärdigheten som finns i Kristus utanför honom själv, som har getts åt honom. Så att han i allra högsta grad lever genom Kristus.
Ja, vi pratar ju också om upplysning genom lagen och upplysning genom evangelium. Alltså det är lagen som det väcker, när människan får känna lagen, så väcks det ju, det väcks speciella känslor och man får, som du säger, verkligen syn på sina begär.
Ja, och det är den heliga andes verk, får man säga, i uppväckelsen. Om vi tänker det här att den heliga ande, Jesus säger att han överbevisar världen om synd, och sen förklarar han vad det betyder. Jo, de tror inte på mig, alltså på Jesus. Det vill säga att hjärtat är inte stilla, tillfreds, förnöjd i Kristus, den gode herden. Mig ska inget fatta. När den heliga ande överbevisar, underförstått, det är inte så lätt gjort. Vi är inte så lätt övertygade om den här saken. Men när han når fram, ja, då står vi där som syndare, som inte sätter vår tro och förtröstan till Jesus och allt som han har gjort och gett. Vi avslöjas där med alla våra begär, med alla våra motiv, med hyckleriet, skenet av lag och rätt och så vidare. Och så måste jag stå där likt publikanen i templet: Gud var mig syndare nådig. Han slår sig för sitt bröst. Det är på något sätt här inne, arma hjärta och begär.
Mm.
Och är inte då som fariseer som tackar Gud för att han inte är som andra syndare, rånare, brottslingar, äktenskapsbrytare. Som om han inte hade några begär efter på de här tre områdena då som jag. Men det är just det som den heliga ande genom lagen, dessa 9-10 budet, faktiskt pekar på. Du har det i dig, du är också fariseer.
Mm.
Och det var ju kanske ett av Jesus angelägenheter i mötet med fariseerna. Ni gör utsidan ren, men insidan, hur ser det ut där? Och det var ju det var ju ett omöjligt uppdrag, verkar det som, för Jesus att nå dem på deras insida.
Men det ser vi ju i dagens samhälle. Det var ju då Jesus och Paulus, deras motparter, som säger, det var den yttre rättfärdigheten. Medan det, på något vis är det det som kristna kämpar mot idag också. De som tittar på kristna och bara ser till den yttre rättfärdigheten, sin egen rättfärdighet.
Ja, och det är, om vi får tänka på Guds kärlek och omsorg bakom detta budet. Det kan ju ligga där som en sån här ständig liten glädjedödare som plågar mig och jagar mig. Men det är också avsikten. Nämligen att jag inte ska nöja mig med min egen rättfärdighet och mitt eget, utan faktiskt söka efter Guds rike och hans rättfärdighet. Och då säger också Jesus, då ska också allt det andra tillfalla er. För när jag söker det Gud ger, det Gud säger, det Gud lovar och ger, till och med sin egen fullkomliga rättfärdighet i Kristus Jesus, då fattas ingenting. Mm. Och så kan ju människa i tro upptäcka att Jesus som ger denna fullkomliga rättighet också är den gode herden, och det fattas inget. Och så kan också något av vila, förnöjsamhet växa fram. Jag märker att jag har fått mycket förlåtet. Begäret har han tagit hand om. Och så säger Jesus, den som har fått mycket förlåtet älskar också mycket. Jag kan finna ett nytt liv där i den gode herdens vård och släppa på alla dessa jobbiga, besvärande attraktion, eller allt det som attraherar så mycket runt om. Jag måste inte ha det, jag måste inte sträva efter det, utan jag kan vila i det jag har fått. Och den som jag sa då, den som fått mycket förlåtet älskar också mycket. Istället för att andra människor blir medel för mitt eget som jag strävar efter att utnyttja, så kan jag istället ge. Och då är det på sin plats. Att när jag får mycket makt till exempel, så är det inte för min egen skull att jag ska liksom nå någonting, utan jag ger det för att tjäna. Mm. Som har fått mycket ska jag också ge mycket. Och samma sak med alla ägodelar, om det är så i boskap eller pengar. Jag har fått det av Gud, jag förvaltar över det, men det är inte, jag måste inte till varje pris sträva efter det. Men om jag får mycket, Abraham, han var stenrik, hade massor med boskap. Men genom tro och han rätt så är det förklarat inför Gud. Och då på något sätt släpper det här habegärets nödvändighet. Och istället så var han, får man tänka då, en god förvaltare. Och använde då sin rikedom på ett Gud välbehagligt sätt.
Mm. Det här samtalet börjar lida mot sitt slut. Har du någonting du vill lägga till innan vi slutar?
Ja, man får tänka på att lagen, i Luthers tradition så brukar man tala om lagens tre bruk. Här finns ett lagens bruk, det här budet mer än något, det här är lagens andra bruk. Det här budet mer kanske än alla andra bud driver en människa till Kristus och trons rättfärdighet. Den som inte finns i oss själva. Och det här ska vi omfamna som något gott. Det här är inte Gud som trycker ner eller liksom jagar oss och vill oss illa, utan tvärtom att vi ska finna rättfärdigheten i Kristus och finna förnöjsamhet och vila i det han har gett. Lagens tredje bruk, som är den pånyttfödda människans riktlinjer och att vad är det rätta och vad är det goda, hur kan jag använda min position, min makt till att tjäna människor. Gud har redan gett mig allt, Kristus. Hur kan jag använda mina begåvningar? Inte för att tjäna mig själv, utan för att på något sätt. Hur gör jag inte som David när han hade fått den högsta positionen i landet? Maktmissbruk. Eller detta med att han förförde Batseba. Hur kan jag finna vila i den livskamrat som Gud har gett? Eller inte gett. Det kan ju vara så. Och att med förtröstan söka efter Guds goda vilja för ens liv i den position och i den station som man är. Att tjäna, älska, ge, förvalta. Och som Gud själv i Kristus har gett och tjänat oss och förlåtit oss och gett allt för oss. Så att dessa olika bruk av lagen ska man ha i åtanke här. Så att man inte hamnar i detta där att man tänker att man checkar av buden och så fuskar man lite med nionde och tionde budet och lite så där med boskap och hus, men det är lugnt, det är ingen fara för mig, utan tvärtom. Det här är ett otroligt viktigt bud. Och läser man Romarbrevet till exempel 7, så förstår man att det här var nyckeln, det budet för Paulus. Nyckeln till hans omvändelse och hans syn på rättfärdighet och på det nya livet i Kristus.
Och Jakob, vi har ju en liten nyhet här i podden. För i sommar så kommer du ta över.
Ja, Kristoffer, du går på välförtjänt semester, kanske vi kan
säga. Ja.
Det är underbart att få följa dina avsnitt och gynna den där lilla bilen här. Det kommer bli en liten serie om Bibelns böcker här framöver. Jag intervjuar lite FFG-lärare om de olika bibelböckerna. Vi börjar med Nya Testamentet och vandrar igenom bok för bok. Och så får vi förhoppningsvis de här samtalen ge lite inspiration till att själva läsa de olika bibelböckerna.
Och det kör vi nu i sommar på FFG-podden, så jag får lite semester och det ska bli skönt.
Ja, och få vara en som lyssnar.
Ja, precis, bara lyssna liksom. Inte. Ja, men det ska bli skönt. Så det börjar vi med nästa vecka.
Ja.
Och en bit in i augusti tror jag det är, va?
Ja. Så vi kan avslöja här då, vi kommer börja med Matteus evangeliet, det är första boken i Nya Testamentet. Och
Och är det så att man vill bidra till den här poddens fortsatta arbete, så gör det på Swish, numret är 123-100-8457 och märk det med FFG podcast. Och numret finns också i avsnittsbeskrivningen, så ni behöver inte anteckna vad jag säger om ni inte vill. Men då säger vi tack till våra lyssnare och tack till dig, Jakob. Och jag önskar ju lyssnarna en väldigt trevlig sommar trots omständigheterna. Och så får de lyssna på dig i sommar istället, så återkommer jag i augusti.
Ja, och då vill jag gärna passa på att tacka dig, Kristoffer, för många fina avsnitt i FFG-podden.
Tack så mycket, tack. Så hörs vi till hösten igen och så hörs vi med dig nästa vecka.
Tack.